Jag vill gärna också be med er innan vi kör igång här. Jag tackar dig, himmelske fader. Jag tackar dig för Breanäs. Jag tackar dig för bibelcamping. Jag tackar dig för den här platsen. Tackar dig för en öppen himmel. Tackar dig för att din heliga ande verkar förvandling inifrån och ut. Inte bara det här året utan så många tidigare år. Tack för alla människor som har fått sina liv förvandlade på den här platsen och fortsätter att få sina liv förvandlade. Tack att du är här nu med din heliga ande och att du vet precis var vi befinner oss. Du vet vad vi behöver, så vi bara välkomnar dig heliga ande. Och jag ber här att du bara låter orden få tala personligt in i våra hjärtan. Att ditt ord blir levande och verksamt. Ande och liv. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, en stor glädje att få vara här. Johan Norén heter jag, gift med Jannica. Vi har 4 barn och som sagt, våran Isak hade glädjen för honom men för oss också att få konfirmeras här förra året. Och det berodde på att han året innan hade varit på ett sommarläger här. Och vi fick hem en helt ny kille. Han gick från att vara familjens mest motiverade kyrkobesökare till att bli familjens mest motiverade kyrkobesökare. Jag tror inte jag överdriver faktiskt. Han blev drabbad av Gud här på Breanäs. Och vi var så tacksamma över detta. Tacksamma till Gud såklart, men också så tacksamma till den här platsen. Så vi hade ändå planerat att komma hit några dagar den här sommaren för att vi ville också vara här. Och sen så kom ju frågan om jag ville komma och dela ordet tillsammans med vår gode vän Martin Jonsson. Och då kände jag att det känns ju väldigt fint att också få ge tillbaka lite av allt det goda som vi har fått oss. Så att därför känns det väldigt fint. Och det var lite en del i detta att det hade känts tråkigt och snopet att bege sig upp till Stockholm. Och jag kände också att jag blir inte friskare av att åka dit, utan jag tror faktiskt att jag blir friskare av att gå lite i tro. Och det här är ju en kristen gemenskap. Jag fick jättehärlig förbön igår här och så vidare. Och bara vara i den här miljön är lite läkande. Så därför känns det väldigt bra att vara här. Temat också fantastiskt. Inifrån och ut. Förvandlade liv inifrån och ut. Jag har glädjen att till vardags arbeta i Sankta Klara kyrka i centrala Stockholm. En del av er har nog varit där. Strandhem var där med bibelskolan för inte så länge sedan. Och det är ju en märklig plats får jag säga i centrala Stockholm där vi ser Jesus göra just detta. Han förvandlar människor inifrån och ut. Människor kommer där livet har gått sönder. Allt hopp är ute. Mänskligt sett så finns det nu ingen liksom möjlig väg. Men det gör det därför att det finns någon som dog och som uppstod. Och som kan låta samma uppståndelsekraft verka i en människas liv. Och sen så får man se en förvandling inifrån och ut. Och det är otroligt uppmuntrande. Och det är ju det som är det stora, att vi har ju då den här oerhörda möjligheten. Vi bär på en potential som är otrolig. Det finns inget annat i den här världen. Det finns ingenting som kommer i närheten av detta. Jag inser ju nu när tiden går här att det jag har planerat, det ska jag förmedla. Men det får bli lite mer komprimerat, inser jag. Är det okej att vi tar det lite så här? Jag har en plan här, men det jag egentligen bara vill, Martin har ju lagt en grund här, urkyrkan och kraften i evangeliet som förvandlade den dåtida världen på ett helt fantastiskt sätt. Det jag skulle vilja göra idag, det är att jag skulle vilja någonstans koncentrera kring själva budskapet, kring evangelium. Och jag har 3 ord som vi ska återkomma till som får bli lite som plan för de här 3 tillfällena. Men vi var, min hustru och jag, i Rom nu i våras, i april. Det var fantastiskt. Vi firade 25-årig bröllopsdag. Och vi hade en dröm att få komma dit. Och ni vet, april, det var perfekt väder. Så att det var jättespännande och jättehärligt. Men första kvällen så kommer vi dit. Och ni vet, resan, och så hittar vi inte rätt. Och så blev vi lite osams på vägen. Det blir inte ni, men det finns de som blir det. Så att vi vet, det börjar inte så där som man tänker det ska börja. Det var inget allvarligt, men ni vet, man går med GPS och så hit fel gästhem. Så vi hamnar på andra sidan. Och jag hade tänkt att vi skulle spara pengar genom att ta tåget in och inte ta taxi. Men nu fick vi ta taxi i alla fall. Så att ni förstår, på den högandliga nivån befann jag mig i alla fall då. Sen ska vi på kvällen, vi har inget direkt planerat, vet inte riktigt var vi befinner oss, men vi kommer i alla fall in, för vi bor ganska centralt, och så vi kommer in i de centrala delarna av Rom där vi ser Colosseum och de här mäktiga ruinerna. Och bara ruinerna av Rom är ju respektingivande. Det var i alla fall vad vi upplevde. Och så när jag går där så bara jag tänker på, tänk, här går jag och är lite bävan inför de här ruinerna av en metropol, en världsmetropol, världens centrum av makt och rikedom och politisk och militär råstyrka. Mänskligt sett omöjligt att rubba. Och till den här staden så kommer det då för 2000 år sedan där, ja vad blir det då, år 30 och så längre fram där, då kommer de här enkla fiskarna ifrån Kafarnaum och Galileen. De har inga vapen, de har ingen politisk expertis, de har ingen ekonomi som backar upp. Men de har en sak, de har evangelium. De har budskapet om den uppståndne Jesus Kristus. De har det här med sig, erfarenheten och budskapet om att förvandling är möjlig inifrån och ut. Visst är det fantastiskt. Och på 300 år så har vanliga, enkla människor varit orsak till att hela det här romarriket har blivit förvandlat inifrån och ut genom evangeliets kraft. Överdriver jag? Nej, jag gör inte det. En sån kraft är det evangelium. Så fastän de blev martyrer, många av dem fick sätta livet till för sin tros skull. De blev motarbetade genom lögner och förtal och hela statsapparaten var emot dem på något vis. Och ändå så växer det här steg för steg genom syrar. Människohjärta efter människohjärta, stad efter stad, till slut har hela regioner blivit förvandlad genom evangeliets kraft. Och då när jag gick där så tänkte jag så här. Om evangeliets kraft på 300 år kunde förvandla den tidens mäktigaste imperium. Har då evangelium kraft i sig? Finns det potential nog att förvandla lilla Sverige? Amen. Peter, du pratade ju om detta igår. Det finns potential, det finns kraft i detta. Ja, det gör det. Och jag tror vi står i tiden nu när vi börjar se att det konkret börjar hända saker också i vårt land Sverige. Jag skulle vilja ta er med till Efesierbrevet huvudsakligen. Och jag vet inte om det finns någon av er här möjligen som har läst en bibelutläggning av en kinesisk kristen bibellärare som heter Watchman Nee. Någon har, ser jag. Och den boken är en utläggning av Efesierbrevet och den på svenska heter Vila, vandra, vinn. Är det någon som känner igen det? Någon nickar. Men det är inte jättemånga som känner igen det. Det är bra. För annars så blir det att man sitter, ja, det har jag läst det. Men det här är väldigt bra. Och på engelskan så heter den boken Sitt. Alltså sitta med Kristus, vila i nåden. Walk, alltså vandra, det kristna livet. Det är en vandring, ni vet de kallade de första kristna för vägen. Och sen stand. Det handlar om den andliga striden, att stå fast. För vi befinner oss i en strid, inte mot människor av kött och blod, utan mot ondskans andemakter i himlarymderna. Så det här vill jag ha som lite struktur för de här tre kvartarna som det blir. Det är ju 2-3 kvartar nu och sen är det en imorgon som blir lite av en sändning då, kan jag tänka mig där. Men det kan passa ganska bra. Så nu talar vi lite om vilan i Kristus. Vi talar om vandringen tillsammans med Kristus. Vandringen i anden. Och imorgon då ska vi tala om att vinna, att stå fast i den andliga striden. För du och jag befinner oss i en andlig strid, vare sig vi vill eller inte. Låter det som en okej plan? Bra, så då börjar vi med vilan. Och Om du undrar varifrån de här orden kommer så avslutas den första delen i Efesierbrevet i kapitel 2, vers 6. Så står det att han har uppväckt oss med honom, alltså Kristus, och satt oss med honom, alltså Kristus, i den himmelska världen. Så det vi fick höra igår kväll av dig, Peter, det var just detta att det finns ett fullbordat verk i Kristus som blir vårt av nåd genom tro. Och det vi får är så stort så att jag skulle nästan säga att det tar ett helt liv att utforska vad det är jag äger i Kristus. Men jag har fått det. Det är mitt och vi fick ju höra lite om det igår kväll och vi kommer få höra lite om det nu också. Och vi ska titta på de här orden i vad det är vi har fått. Men jag ska bara börja med att säga någonting om det här med vilan. För att jag skulle säga att idag, säkert varit så i alla tider, så tror jag behovet av vila är oändligt stort. Vi ser ju idag ungdomar som är utbrända. Alltså man är utbränd innan livet ens har börjat. Hur kommer det sig? Jo, förmodligen är det för att det vilar så oändligt mycket osynliga krav och måsten. Inte bara på ungdomar utan på alla människor av att förverkliga sig själv, vara framgångsrik, vara snygg, vara allt möjligt. Därför att vi hela tiden matas med de här sakerna som är på gott och ont. Men du vet, när du bara ser perfekta bilder och så jämför du dig själv och ditt liv som inte kanske alltid är så glamoröst. Och så känner man att man hela tiden kommer till korta. Man känner att det är hela tiden någon som är bättre. Hela tiden matas jag med budskap att jag är inte nog. Det jag har och den jag är och hur mitt liv ser ut, det räcker inte. Och det är en fruktansvärt plågsam känsla att vara jagad av otillräcklighet och av att inte riktigt vara nog. Är ni med på hur jag tänker här? Och vår tid som har sagt nej till evangelium eller vårt land till, i stora delar. Ni vet, jag har varit präst i ganska många år, präst vid 2005. Och jag var präst på landsbygden under många år utanför Alingsås i Vårgårda. Och det var ju den här stora debatten med skolavslutningarna i kyrkan. Att de ville vara i kyrkan men prästen fick göra allt annat än att prata om Jesus och att ge välsignelsen och be. Och då kan man tänka, men då ska ju prästen vara radikal. Ja, jag hade kunnat vara radikal och resultatet hade blivit att de aldrig mer hade varit i kyrkan. Utan någonstans fick man be här om att hitta liksom en väg att gode Gud, lägg ett budskap på mitt hjärta. Du vet omständigheterna, men låt det ändå få bli lite av evangelium här idag. Jag får bara vittna om min sista skolavslutning i Lena församling där jag jobbade. Det var en underbar seger för Guds rike. För att då har jag hållit mitt tal och jag ska säga ibland kändes det bra. Ibland känns det som att jag fick ett evangelium utan att få nämna det vid namn. Liksom. För den heliga ande är smart, han hittar vägar. Men den sista gången blev så otroligt bra. För då är det så alltid att prästen ska hålla sitt tal och sen efteråt så ska rektorn hålla sitt tal. Och jag hade hållit mitt tal och nu var det rektorns tur. Och då går han fram och så säger han så här, och han var kristen den här rektorn, han var missionare, många av lärarna var det, så de var fantastiskt fina, de tyckte själva det här var jobbigt. Han går fram i alla fall och så berättar han att när han på sommaren brukar åka tillbaka till sin hembygd nere i Småland, då åker han förbi ett rutt litet hus där en av vårt lands mest berömda författare bodde. Vem tror ni att det var, frågar han. Det skulle han inte ha gjort. För nu börjar förskolebarnen på första raden ropa Jesus. Och du vet, när ett barn börjar ropa Jesus, då vill alla vara lika duktiga. Så de tre första raderna, de ropar Jesus, Jesus. Och han börjar skratta och jag skrattar och alla lärarna, för vi inser ju det komiska. Det finns en sak vi inte får säga och det är Jesus. Men är det en sak barnen ropar så är det Jesus. Halleluja. Om stenarna tiger, eller vad är det står? Om ni tiger då ska stenarna ropa. Det gjorde de verkligen. Jag tror det var lite en present för mig faktiskt. Sista skolavslutningen där när barnen ropade Jesus. Okej. Det vi talar om nu, de här måsterna, kraven, känslan av otillräcklighet. Det är fruktansvärt. Det gnager. Gnager på vår livsglädje. Det tröttar ut oss. Och det är därför vi ser ungdomar idag som nästan ger upp. Därför att man känner det ingen idé. Jag kommer aldrig lyckas. Det kommer aldrig gå. Och så har vi den ondes lögner när han talar lögner in i människors liv. Och får oss att tro att det är kört, ingen idé. Du har inte vad som krävs. Du är inte tillräckligt bra. Och allt annat här. Men nu finns det någonting som är så fantastiskt. Och det är evangelium. Det är att vi har en levande Gud. Som söker efter det som är förlorat. Och han har vägar att nå varje människa. Och han gör det på ett fantastiskt sätt. Och går jag tillbaka och tittar på mitt liv. Så kan jag känna igen det här. Jag växte upp bra. Idylliskt liksom. Kärleksfulla föräldrar. Och mycket som var bra. Allt var inte bra. Men som vi har det. Alla har vi någonting också i våra familjer. Men mycket var bra. Och sen så lite tuffa saker och sådär. Och sår och så. Som det ser ut för många av oss. Så att jag... när jag börjar komma upp i tonåren så börjar jag mer bli medveten om att det finns en trasighet här inne, det finns en tomhet här inne. Men jag tänkte, om jag bara gör det, då kommer jag finna det jag söker. Om jag bara lyckas med det, då kommer jag finna det jag söker. Så jag utmanade mig. Efter gymnasiet så åkte jag till USA. Det var många som var au pair på den tiden. Och det kunde man göra som kille också. För det fanns ju de som hade killar som behövde tas hand om. Så jag var i en familj 1,5 år med 2 killar där i Washington. Och då skulle man ju spela tennis och skjutsa till fotboll och sådana saker. Och det var bra och det var så vidare. Men jag tänkte jag vill utmana mig lite och göra sånt jag tycker är lite läskigt. Och det gick bra och så där till slut, men det var ändå inte att jag kände att jag, och så tänkte jag ska göra lumpen och då ska jag utmana mig. Jag fick inte vara de här tuffaste sakerna för jag hade inte värdena nog, men jag vill ändå liksom pusha mig lite. Jag tänker, klarar jag av det? Ja, men då kommer jag hitta den här härliga känslan och så vidare och så vidare. Men 23 år gammal kommer jag till en punkt där jag börjar känna av en uppgivenhet, lite av en hopplöshet, för jag börjar inse att det är nog så att det finns ingenting i den här världen som kan mätta det här som finns på insidan. Fylla tomheten. Ge mig den här känslan av existensberättigande. Av att jag är nog bara av att finnas till. Och då börjar ett andligt sökande i mitt liv. Och det satt långt inne, ska jag säga. Jag är uppväxt i en familj där mina föräldrar är uppväxta i frikyrkosammanhang. De lämnade frikyrkligheten, men mormor och morfar och farmor och farfar var ju kvar. Och de var bedjare och de bad ju för oss barnbarn. Och det är kraft. Om ni har barnbarn några av er så be för dem. Det är kraft i bönen. Så det leder med tiden fram till ett gudsmöte faktiskt. Jag befinner mig i Lund och jag är på en studentretreat ute på Simrishamn, alltså Österlen. Och där sker ett mirakel och det har jag haft en ganska lång tid där jag märkligt nog har med mitt förnuft accepterat att Bibeln stämmer. Att det som står här är sant. Jag har ju fått lära känna kristna vänner också och jag känner att de har någonting som jag vill ha. Så jag köper också att Jesus, antingen är han historiens största bedragare eller så är han exakt den han säger sig vara. För jag hade nämligen börjat läsa religionsvetenskap därför att jag kanske skulle bli religionslärare var planen. Jag hade varit i Thailand innan så jag var lite nyfiken på buddhismen. Men det sker någonting där ute på den här retriten att någonstans vid ett tillfälle, alltså jag är i ett läge där jag vill tro men jag kan inte tro. Till och med hade jag landat i att jag skulle vilja bli präst. Att få jobba med människor och Gud mitt i livets centrum, liv och död. Det är vad jag skulle vilja göra med mitt liv. Det var bara ett litet problem och det var att jag kunde inte tro. Det får man säga ett litet, saknas något där. Men där ute på den här retriten så händer någonting. Och jag kommer ihåg när det sker. Det är någonting som sker på insidan. Det är så litet, nästan obemärkt. Men vid något tillfälle så är det som att tron föds. Och det är lite turer fram och tillbaka. Men det som sker sen det är att det öppnas en källa här i mitt inre. Av liv. Som flödar fram ur mitt inre. Inifrån och ut. Och det är helt fantastiskt. Det är som att hela mitt väsen fylls av kärlek, frid och glädje. Och jag vet i Lund då, det här är oktober månad 1998. Det är regn och det är rusk och det är mörkt. Men jag går på kullerstensgatorna där och jag mår som en prins. Därför att i mitt inre är det solsken. I mitt inre har det hänt någonting. Jag har fått uppleva miraklet av att bli född på nytt. Bli en ny skapelse i Kristus Jesus. Och sen fick jag nåden, Sara, att komma in i bönegrupp med dig. Och jag tog emot nattvarden av dig och Carl-Henrik Wallerstein igår här. För jag var ju med i er bönegrupp där som alldeles nykristen. Det var fantastiskt. Och jag kommer ihåg det också när jag skulle be första gången. För Sara och ni andra, ni bad ju så fina böner. Det var ju så flöda på liksom. Och jag skulle vilja be likadant. Men man blir ju lite nervös. Jag satt så här och så memorerade jag innan hur jag skulle be. Och så bad jag och sen och alldeles svettig. För det är lite svårt att börja be. Det är intimt. Men det är helt fantastiskt. Så där börjar min vandring med Jesus. Och det som jag upplever där, det är ju den här vilan för första gången i mitt liv. Det jag förstår att, nu har jag kommit hem. Jag behöver inte söka någon annanstans, utan nu har jag hittat det jag hela tiden har sökt. Problemet är bara att jag har sökt på fel ställen. Men nu har jag hittat meningen med livet. Vad är det? Jo, det är Jesus Kristus. Det är att få bli ett Guds barn. Det är att få bli ett tempel för den helige ande. Så har du funnit detta, ja då har du skatten. Då behöver du inte söka någon annanstans. Och nu så får vi ägna våra liv till att låta detta förvandla oss. Steg för steg inifrån och ut. Och det här var 1998, vad blir det då? Det är nästan 27 år sedan. Eller 20. Ni som är bra på matte här, ingenjörer, någonstans där. Det är lång tid. Och än idag kan jag uppleva hur det här fortsätter. Förvandlingen inifrån och ut. Och ju mer vi upptäcker hur fantastiskt det här är, hur väl det gör mig, ju mer liksom centralt blir det för oss att inte behålla detta för oss själva, utan dela detta med andra människor. Därför alla människor behöver Jesus Kristus. Nu måste vi läsa lite i Bibeln, eller hur? Ja, jag får skylla på att jag är ju kommer från sjuksängen, så att jag. Tack. Så Efesierbrevet, vi ska bara läsa vad det vi har i Kristus Jesus. Efesierbrevet 1. Vi kan börja i vers 3. Välsignade vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Det är ganska fantastiskt, va? I Kristus välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss till honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Heliga och fläckfria. Du och jag känner oss inte alltid heliga och fläckfria. I alla fall inte jag och kanske inte du. Men när Gud ser på dig och när han ser på mig, då ser han oss som heliga och fläckfria. Det gör han inte på grund av våra gärningar eller att vi har fått till det särskilt bra. Utan det gör han genom att han ser den nya skapelsen. Han ser pånyttfödelsen. Han ser blodet. Jesu blod. Han ser oss i Kristus och han ser Kristus i oss. Men det innebär inte att du och jag är oviktiga. Det är bara det att nu har vi kommit in i vårt rätta element. Det Jesus nu är vår rättfärdighet. Det Jesus är vår frid. Det Jesus har försonat oss som vi hörde idag. Friköpt oss och i honom har vi förlåtelse och allt det goda. Så i Guds blick så kan du slappna av när du ligger och sover förhoppningsvis här i natt i tält eller var du än är. När Gud tittar ner på dig, då ser han en rättfärdig person ligga där och snarka. ett helgon faktiskt, en helig människa, ett tempel för den heliga ande. Och det här blev inte av med så lätt. Det släpper inte bara för att jag råkar brusa upp och hamna i konflikt och försäga mig, utan det är bara om jag avsäger mig detta. Men vem vill göra det som har fått detta? Visst är det här fantastiskt? Och det här kan vi inte förtjäna, utan det har du fått av bara farten när du valde att ta emot Jesus Kristus. Så vi går vidare. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, som vi hörde igår. Enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade skall prisas. Väldigt mycket handlar om detta, identitet. Att veta vem jag är. Visst gör det skillnad om jag har erfarenheten eller tankar om mig själv att jag är ett resultat av slumpen. Jag lever i ett oändligt universum. Jag vet inte vad som finns där ute. Till att hamna i en position där jag vet till min djupaste identitet att jag är ett Guds barn. Jag har en fader som älskar mig. Jag har en broder, vän och frälsare i Jesus Kristus som alltid har sagt att jag kommer vara med dig. Jag backar dig. Jag tror på dig. Jag tycker du är fantastisk. Och en heliga ande, hjälpare som inte bara finns utanför, utan han har nu flyttat in i mitt hjärta. Och vad gör han här inne? Jo, här inne vittnar han med min ande att jag är ett Guds barn. 24-7 finns han här i mitt inre för att vittna med min ande att jag är ett Guds barn. Och du vet, det här gör skillnad i våra liv. Det kan du vittna om, Jannica, i båda våra liv. Men du kände ju mig, vi träffades i Lund ungefär i den här resan. Och jag kan bara säga som en sak, jag hade så mycket att kämpa med. Så att när jag upplevde min kallelse så blev jag först jätteglad. Tänkte, åh, halleluja, jag får bli präst. Fantastiskt. Sen var det ju bara ett antal problem. Och ett av de stora problemen var att jag hade väldigt svårt att tala inför folk. För att jag hade aldrig klarat av det. Var det redovisning så fick jag puls. Det gick, men jag trodde jag skulle svimma. Och skulle jag läsa text, en längre text, då fick jag hjärtklappning och så fick jag andnöd. Så jag tänkte, det blir svårt. Men det gick. Och vad är det som gör att det går steg för steg? Jo, det är därför att du har någon med dig. Du har en hjälpare med dig. Du har en helig ande med dig som är helt underbar på att coacha dig framåt. Han vet exakt vilka utmaningar han kan ge dig. Han vet vad du är redo för. Och så tar han oss genom lite prövningar och lite utmanigheter. Och någonting som han gör med tiden, inte bara att han upprättar oss och läker oss på insidan och bekräftar oss med sin kärlek, utan han tar oss också genom svårigheter så att vi efter dem faktiskt kan växa i självrespekt. Och känna, men du är ju inte så pjåkig, Johan. Bra gjort. Istället för de här självfördömande, självförminskande tankarna som den här världen så gärna vill lägga på oss, som den onde så gärna vill plåga oss med. Så i Kristus Jesus så har vi så fantastiskt mycket gott. Vers 7, i honom är vi friköpta genom hans blod, har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Och så har vi arvet i vers 11, är ett fantastiskt arv, och så talas det just om den heliga ande i vers 13. Och det är därför, avslutningsvis nu innan pausen, som Paulus nu i vers 15 ber, apostelns förbön har jag här i vers 15. Och då skriver Paulus så här: sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre, Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft är verksam. Vad är det nu Paulus ber? Jo, han ber att de kristna i Efesus. Vi befinner oss ju nu här då på 60-talet, för vi brukar ju räkna med att Efesierbrevet är ett av fångenskapsbreven som Paulus skrev i Rom. Och vi var i den kyrkan som byggdes på platsen där Paulus satt fången under 2 år. Och skrev de här breven bland annat. Vi var vid Paulus grav, gravkyrkan. Där över hans grav hänger kedjan som han var fängslad med. Det var väldigt starkt. Här skriver han de här breven. Och vad är det han ber? Jo, han ber att de kristna i Efesus. Efesus var ju en av de största städerna i Romarriket. Han ber att de nu ska förstå. Förstå vem Gud är. Förstå vilka de själva är, vilket hopp de äger, vilket rikt och ljuvligt arv de har tillsammans med de heliga. Och hur oerhört stor den kraft är som verkar i dem. Vad är det för kraft? Jo, det är samma kraft som uppväckte Jesus från de döda. Varför ber Paulus detta? Jo, därför att han vet att om de får nys på detta, om de får upptäcka detta, då kommer det innebära förvandling inifrån och ut, inte bara i den enskilde lärjungen, utan i hela Efesos. Och det var precis då det var. Utmaningen för dig och mig, det är inte att ta oss i kragen eller lyfta oss i håret om vi har det och liksom nu spänna bågen och bli så bra vi bara kan. Nej, utan det är att få en uppenbarelse av vem jag är i Kristus, vad jag äger i Kristus Jesus, vilken potential jag har i Kristus och vad jag förmår i Kristus Jesus. För då kommer det andra av bara farten. Hinner jag ett vittnesbörd de sista 2 minuterna? Jag tror jag gör det. I Klara kyrka så kommer det ju människor när livet skiter sig. Och jag under mina 3 korta år, jag har sett ganska mycket. Och det är ju den stora glädjen med att få stå där. Och kommer ihåg en gudstjänst, en högmässa. Vi har alltid högmässa på söndagar i höstas. Och som då herde, ni vet, Fredrik och Peter och ni andra herde. Man ser ju lite om det kommer nya människor. För att man försöker ju efter bästa förmåga vaka över jorden. Och jag märker innan gudstjänsten att vi har sett glädjen de sista 2 åren att det har börjat komma ungdomar och unga vuxna. Och utifrån kyrkan, det är ju någonting som Jesus gör i Sveriges land överallt här nu. Som är helt fantastiskt och uppmuntrande. Men det är ett killgäng som har satt sig på lite den bakre där. Och de sticker ut lite för att det är tatueringar. Och en han har så mycket tatueringar så att det är uppe i huvudet. Och ni vet, då sticker du ut lite i en kyrkbänk även i Klara. Så jag gick fram och hälsade på dem och sa, vore kul att få prata med er efter gudstjänsten om ni har möjlighet att vara kvar. Och det ville de gärna. Och de har ändå tagit sig till en kyrka. Jag har sett några av dem där tidigare. Ja, och så sätter vi oss då där framme, tar en kopp kaffe och jag är lite nyfiken på att höra hur det kommer att säga att de är här och tror ni på Gud eller vad? Och det hade ju en del av dem. Någon hade kommit till tro och nu sökte en kyrkogemenskap och sådär. Men en kille, Stefan, jag säger hans namn därför att han själv har vittnat om sitt liv på olika sätt här. Han säger att han har inte en tro. Än så där då. Men han är ändå i kyrkan så jag frågar honom så här, men skulle du vilja ta emot Jesus? Och då säger han något väldigt gripande och säger ja, men jag vet inte om Jesus vill ta emot mig. För att han har nu bakom sig 20 år av missbruk och kriminalitet. Så han är på botten. Under sommaren har han levt i hemlöshet för att ni vet när du håller på avgiftning fram och tillbaka, rehabilitering, allt vad det är. Och till slut så känner familjen att nu går det inte längre så att han hamnar i ett läge där han hamnar på gatan. Och det är då han börjar bli beredd att lyssna. Så han börjar att söka sig då till Klara kyrka. Och han kommer och han är där på veckorna lite och så vidare. Så nu har han kommit dit. Han är på botten i sitt liv. Han har inte hopp om någon förvandling. Han mår pyton, ångest, allt vad det är. Men då när han säger detta då, att jag vill ta emot Jesus men jag vet inte om han vill ta emot mig. Då frågar jag, men eller då säger jag, som man kan göra som präst, det är ju ett väldigt fint läge. Då säger jag att Jesus vill inget hellre än att ta emot dig. Han älskar dig och det är ingen slump att du är här, och vill du så kan vi be redan här och nu. Och det ville han, så vi böjer knä vid altarrunden, och du vet, då är det så, det är sån kamp i hans liv så han kan inte ens liksom böja knäna. Jag tror det är någon demonisk grej som håller på det, men till slut så kommer han ner i alla fall och så ber vi frälsningsbönen och han tar emot Jesus. Redan nästa dag så kommer han till våran lärjungaskola och så börjar det en förvandling i hans liv inifrån och ut. Men vet ni vad det stora är? Det är inte bara i Stefans liv som vi nu ser inifrån och utförvandlingen. För att nu kommer han till gudstjänsten efter ett tag med sina barn. Som han inte har vårdnaden för på lång tid. Men de har ju börjat se en förvandling hos hans pappa. Hos deras pappa. Och sen några gudstjänster senare, då kommer han med sin mamma. Och så kommer stora syster och så kommer de mer. Och vid ett tillfälle så sitter han och en hel bänkrad med sin familj. Och jag säger, Stefan, det är fantastiskt. Sitter ju du här i en bänkrad. Då ler han och säger, ja, jag har en stor familj. Jag har en stor släkt. Så nu är han ett vittne för Jesus Kristus. Och han vill förmedla det här. Det här är uppmuntrande. Ni ser, det förvandlar en människa inifrån och ut. Kan förvandla en familj inifrån och ut. En hel släkt. Område och en stad. Yes. Det finns potential i evangelium. Vi ska vidare bara säga någonting mer om vilan och sen ska vi titta på vandringen under den sista kvarten här då. Men nu tar vi en halvtimmas paus här. Kvart över börjar vi igen. Yes. Himmelske Fader, vi tackar dig för att det finns en vila i dig. Det finns ett existensberättigande i dig som inte finns någon annanstans. Tack för att du i Kristus Jesus har fullbordat allt. Tack Jesus att du var beredd att gå hela vägen för att friköpa oss, för att försona oss, för att rättfärdiggöra oss. Och tack heliga ande att du kommer för att hjälpa oss in i den här vilan. Och att det liksom får vara grunden för vårt liv, att vi har en vila i dig, att det finns en fast punkt. En plats där vi får andas ut, en plats dit vi får komma och hämta kraft som blir utgångspunkt sen för vandringen, men också striden vi har att utkämpa. Tack heliga ande att du är här med uppenbarelse och vishet. Att du låter oss se det vi bara kan se i den helige andes ljus. Vi bara överlämnar nu sista passet innan lunch till dig också. Låt ditt namn, Fader, bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske så som i himmelen, så också här på jorden, här på Breanäs. I barngrupperna, i allting som sker här över varje människa som är på det här området just nu. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har pratat om vilan. Vi ska in i vandringen, men jag känner att jag ska hålla mig kvar lite faktiskt vid vilan. För att har vi varit med ett tag, det jag pratade om nu för många av er, det är inte nytt, eller hur? Ni har hört mycket av nåd genom tro och allting är fullbordat, allting är klart. Jesus har gjort allt och så vidare. Och ändå har vi ofta svårt att hitta den här vilan, för att nu som kristna så kommer vi ju in under andra krav. Under andra måsten. För att nu helt plötsligt, nu ska man ska ju vara en god kristen. Man ska ha ett ordnat böneliv. Och har man familj, då ska det ju vara ordning på familjen helst. Och allt vad det är. Och sen vill man ju vara kärleksfull. Och man vill vara glad. Och man vill vara stark. Och man vill, ni förstår vad jag menar här, va? Och ni vet, jag började ju med den här vilan 1998. Det var fantastiskt att få hitta den här vilan där jag visste att nu har jag hittat hem. Nu har jag fått bli ett Guds barn och jag visste att nu har jag hittat min grej. Jag är en sån här allt eller inget person. Min pappa sa det om mig, Johan, du är allt eller inget. Och jag visste vad han menade, för att jag började spela golf i min ungdom och då spelade jag golf varje dag. Och jag letade golfbollar och jag tittade på golf. Det var bara golf, 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 golf. Men efter ett tag så tröttnade jag på det. För att golf är inte livets mening, upptäckte jag. Men det här, det går att leva på. Och det innebär ju inte att jag läser Bibeln hela tiden. Vi är ju människor också. Det är sunt med hobbys och njuta av livet och göra roliga saker. Gud, vår fader, vill det. Han har skapat oss. Han har skapat allt det här härliga. Han har gett oss talanger och så vidare. Men jag märkte ganska snabbt att det var som att nu var det något annat som kom in och började driva mig. Inte bara på ett positivt sätt, utan nu gällde det ju verkligen att vara igång här. Nu har vi fått världens chans. Och nu kan ju inte jag bara sitta här och häcka, utan nu ska man ut och vinna. Och så hörde du predikningar om hur viktigt det var att vinna världen för Kristus. Och människor är på väg att gå förlorade. Då kan inte jag sitta där, utan nu måste det ju hända saker och ting. Och nu blev det ett annat typ av driv, ett annat typ av tvång. Lagen började göra sig gällande i mitt liv. Och träffa Jannica ganska snabbt där, och sen föds två barn i Lund, och sen föds det två barn till, så vi har fyra barn. Och så kommer jag in och börjar jobba som präst med allt vad det innebär. Så ganska snart så märker jag att jag har hamnat i ett liv där jag har väldigt svårt för vilan. Det var lättare för mig att arbeta eller vara igång. För när jag arbetade eller var igång, då hade jag känslan av att jag ändå gjorde någonting. Jag var ändå liksom en nyttig och hyfsat god kristen, för jag var ju i alla fall igång. Problemet var bara att jag blev väldigt trött. Och med tiden blev jag så trött så att jag började bli lite trött på Gud. Visst är det märkligt? Och det kristna livet, från att vara glädje och frid och allt det här, så blev det mer och mer av en plikt. Och jag bränner ut mig efter ett par år som präst. Och det var faktiskt det jobbigaste, för att när man bränner ut sig och tappar förmågan och kraften, och det var ju det jag hade investerat mitt liv i. Det var ju min prästkallelse, och jag hade läst teologi och så vidare. Men nu börjar jag undra om jag ens kan jobba med det här resten av livet, för att jag märker att jag får inte ihop det. Jag får inte ihop balansen med på ett personligt plan med familj och prästeri, utan nu börjar det tära på mig och jag börjar tappa glädjen. Och jag börjar få en avsmak för alltihopa egentligen. Men här så blir det en frälsning nummer två för mig. För att när jag bränner ut mig, så i första läget så är det lite kritiskt. Därför att då kommer ju frågan, vem är jag nu? När jag inte längre kan vara präst. För det kunde jag inte just då. Och samtidigt var det väldigt skönt att bara när barnen hade gått i skolan få lägga sig i sängen, ligga och titta upp i taket. För jag var så dödens trött. Så jag kunde ligga i 4-5 timmar och bara titta upp. För att det var ju många år liksom av trötthet. Men det som är det stora där och som blev revolutionerande i mitt andliga liv, det var när jag låg där och i första läget fick lite ångest faktiskt. Och med de här tankarna, vem är jag och om jag inte kan fortsätta jobba. Men någonstans så känner jag att Gud finns där. Och han låter mig veta att Johan, du ska få precis så mycket vila du behöver. För där förstår jag någonstans det jag har predikat hela tiden. Att det är vila och vi behöver inte prestera, utan det är av nåd genom tron. Nu börjar jag förstå det på ett erfarenhetsplan. För nu ligger jag där och jag kan inte göra någonting för Gud. Jag kan inte göra någonting för Gud och ändå upptäcker jag att jag behöver inte göra någonting för Gud. För hans kärlek är villkorslös. Nåd är ju inte nåd om det inte är oförtjänt, eller hur? Nåd kan ju bara vara nåd om jag inte kan förtjäna det. Och jag tror inte jag är ensam om detta. Är det någon mer som kan relatera till det jag pratar om? Och det här är väldigt viktigt. Och här är Gud så finurlig. Och han har ett sätt som Paulus beskriver så fantastiskt bra. Nu ska jag ta hjälp av Galaterbrevet här. Där han talar om rättfärdigheten. Vi går till Galaterbrevet 2. Och sen går vi till, ja, vi kan börja i vers 16. Eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi genom att söka rättfärdighet till Kristus visar oss vara syndare, skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej och åter nej. Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag där som en överträdare. Och så står det någonting väldigt märkligt men någonting väldigt kraftfullt här. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Det vi talar om här nu, det är någonting som varje kristen med tiden kommer att erfara. Och det här är jobbigt. Det här är fruktansvärt, för att i första läget, då har vi fått smaka Guds kärlek. Vi har fått uppleva miraklet av pånyttfödelsen. Vi kanske upplever det här som jag fick uppleva. Strömmar av liv, den som tror på mig, hur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Och jag var ganska positiv i det skedet. För det var Sara i bönegruppen där jag tänkte, nu är det ju Gud och jag. Vad kan gå fel? Och jag såg mitt liv som en framgångssaga som skulle gå rakt upp. För jag menar, nu hade jag universums herre med mig, i mig. Vad kunde gå fel? Och min första frälsningsupplevelse, den var så stark, för jag var så uppfylld av allt detta. Och mina medkristna vänner, de såg ju detta och de försökte hjälpa mig här och säga att Johan, det är härligt det du får uppleva nu, men förbered på att det kanske alltid inte kommer vara så här. Men jag ville inte höra, utan jag tänkte, ah, de är nog inte riktigt kristna, de är nog inte riktigt frälsta. För att så här ska det nog vara liksom, full av kraft och glädje och överflödande glädje och framgångssaga. Men det blev inte riktigt så, för sen börjar ju Gud sitt verk i våra liv. Och de äldre talar ju om upplysning genom lagen som vi nu börjar gå in på. Och det är ju då att man fortfarande har väldigt stor tilltro till sig själv. Det är ändå jag som är centrum i mitt liv, men jag behöver liksom Guds hjälp. Jag behöver Guds nåd, jag behöver lite bönesvar. Men jag har någonstans fortfarande tilltron till att det är jag ändå som ska få till detta. Och det är ju det som gör mig trött. Och det är det som får mig, det är det som gör att det blir svårt för mig att vila. För någonstans har jag ändå känslan av att det är upp till mig. Jag kan ju be. Jag kan bekänna bibelord, jag kan vittna, jag kan gå till kyrkan, jag kan tjäna i församlingen och så vidare. Är ni med på min tanke? Jag kan, men det som hände med mig här var att livet, men också Gud faktiskt i allt detta, för mig fram till en punkt där jag kommer till slutet av mig själv. Genom lagen har jag dött bort från lagen. Visst är det finurligt av Gud. Lagen, Guds heliga vilja, den är perfekt, den är helig. Den kommer nu in i våra liv och den blir en drivkraft som vill hjälpa oss att leva det här fullkomliga livet. Men den har också ett syfte som vi inte fattar riktigt. För i början tror vi nästan att jag i egen kraft och vilja kan uppfylla lagen. Bara jag anstränger mig tillräckligt bra. För jag tänker att det är ändå upp till mig. Men så länge jag tänker att det är upp till mig, då är jag fortfarande inte riktigt fri. Då kommer tröttheten, då kommer den här prestationstänket in i vårt kristna liv. Men genom lagen dödar han oss bort från lagen. Och istället är det ett nytt liv som börjar ta form. Paulus beskriver det så jättebra. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Vad är det nu som har hänt i Paulus liv och vad var det som hände i mitt liv? Jo, i den här krisen så blev det nu en tyngdpunktsförskjutning. Där det tidigare hade vilat på mig. Ja, Gud finns, Gud är allsmäktig, Gud älskar mig, Gud är nådefull och allt vidare. Men min förvissning och min grundläggande tro var att det var ändå hängde på mig. Men nu kunde jag inte längre få till mitt kristna liv. Fastän jag var prästvigd och teologiutbildad, det gick inte, det höll på att krackelera alltsammans. Men det som sker i detta är att det blir en tyngdpunktsförflyttning. Det jag förstår att vara underbart befriande, det hänger faktiskt inte på mig. Utan det hänger på Kristus i mig. Och här börjar vi nu uppleva det de gamla i nådens ordning talar om, upplysning genom evangelium. Där vi förstår att det är Jesu fullborda verk, det är hans närvaro i våra liv, det är det som bär oss. Frukta inte, jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag håller dig uppe med min rättfärdighets högra hand. Förstår ni vilken skillnad det gör? När jag är så trött på mig själv och min egen kristendom så jag känner det går inte längre, det är kört. Ska det vara ett liv med Gud, då måste det vara på ett annat sätt. Då måste det vara att jag hittar vilan i att det är någon som bär mig. Han blir min kraft, han blir min styrka, han blir min glädje, han blir min frid. Och då när den tyngdpunktsförflyttningen blir, då blir det en evangeliets glädjefulla upptäckt. Det jag börjar hitta ännu en vila, om ni förstår vad jag menar, fast en ännu mer grundläggande vila. Låter det jag talar om här, är det luddigt eller går det att applicera? Vad ska ni svara på den frågan? Men jag tror att det här är så fantastiskt. Det här är evangeliet. Och varför känner jag att jag vill lägga lite betoning på detta? Jo, därför att vi som kristna, jag anar att du är kristen som är här, du söker fördjupning. Det är viktigt att den heliga ande får föra oss in i den här vilan. Där du och jag inte längre har förtröstan på oss själva och vår egen duktighet och vår egen förmåga. Utan vi har förtröstan på Jesus och hans oerhörda förmåga och hans oändliga kärlek. För när de kommer i ett brutet tillstånd till Klara kyrka och jag möter dem som präst, då kan inte jag stå där och säga, men underbart att du kom hit. Kom med mig nu, ska jag lära dig 5 steg till ett perfekt kristet liv. Kan jag inte säga, jag får vara ärlig och säga, jag kan inte hjälpa dig. Men jag vet en som kan. Vill du följa med fram? Så kan vi be. Så du får möta den underbara Jesus. Så han får komma in i ditt liv. Så han får visa att han kommer finnas för dig. Så han steg för steg får föra dig in i den här underbara vilan som förvandlar dig inifrån och ut. Jag tror det är viktigt att när människor möter oss som kristna, att de får möta oss liksom färdigfrälsta. Där vi inte står och förlitar oss på oss själva, på vår egen duktighet. För vet du vad faran är? Men när jag inte riktigt har gett upp på mig själv. Om jag fortfarande har trygghet i att ja, men jag är ändå duktig. Jag är ändå väldigt disciplinerad. Jag har mitt böneliv på plats och allting funkar. Då är det väldigt lätt att jag förmedlar det också till andra människor. Och då lägger jag ok på andra människor. Om jag som präst skulle stå i Klara och säga, nu får ni skärpa till er, fy vad dåligt, ni, hur många har bett idag? Nej, det var inte bra, hur många har vittnat? Hur många, nej det här går inte, nu måste vi skärpa till oss. Hur tror ni folk hade känt sig? Det går inte, det är evangelium och evangelium måste först bli en verklighet. Det måste få bryta igenom i våra liv. Det är genom lagen, dör bort från lagen. För att leva för Gud. Där nu Kristus lever i mig och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron, det lever jag i förtröstan, det lever jag i vilan på Kristus. Och hans närvaro, det här är fantastiskt. Och då blir det ett helt annat liv. Och jag märkte det som hände i mitt liv där att bönelivet började förvandlas. Innan så var det lite med det här liksom att nu är det jag som ber. Och när jag var helt nykristen, då var det ju så tydligt så att det nästan var komiskt. För att då var det ju så, och nu ska jag be, jag vet inte hur jag ska be. Men man hade ju att man skulle be länge. Och helst en timma skulle man be. Men problemet var när jag bara hade bett 5 minuter, då var ju bönämnena slut. Och så undrar jag, vad gör jag nu? Men ändå var ju känslan, hade jag bett en kvart så tyckte jag att jag var lite duktig. För jag hade ju fullgjort min kristliga plikt.
Och kanske att Gud hade sett det och sagt, åh vad bra du gjorde detta Johan. Är ni med? Men nu såg jag inte så på bönen längre alls. Utan nu blev bönen någonting helt annat. Vad blev bönen? Jo, bönen började mer att bli min kvalitetstid med min himmelske fader. Någonting börjar utvecklas nu där morgonbönen inte blir en plikt som jag ska göra för att jag ska vara en duktig kristen. Utan det började bli dagens bästa stund. När jag som är lite morgonpigg och det lägger ok på dig som inte är morgonpigg. Men vi har olika styrkor sådär så du får hitta andra tillfällen. Men tiden med Gud blev en höjdpunkt. Att få gå upp tidigt, sätta på kaffe, sätta mig i en fåtölj, öppna min bibel. Inte känna krav på någonting att Herren nu måste tala, måste göra något genomgripande. Utan det får ske som sker. Men nu tillbringar jag kvalitetstid. Med min himmelske fader. Med min frälsare Jesus Kristus. Med den heliga ande. Jag gör ingenting. Jag förväntar mig ingenting. Utan jag bara låter det få ske. Märker ni skillnaden? Utifrån en vila. Där lagen inte får finnas med och spöka. Bibelläsningen på samma sätt. Inte liksom hitta en predikan här. Utan få höra Gud tala. Yes. All right. Vi ska nu säga någonting sista kvarten om vandringen. Och ni förstår att det kommer bli komprimerat, kortfattat. Men det är ändå ganska uppmuntrande att se i Efesierbrevet här. Vi går tillbaka till Efesierbrevet för att vi kan ju tänka oss, och det här är ju en av fördomarna som många människor har om kristen tro. Min lillebror, Gud välsigne Emil, min lillebror, han är polis idag. Så att vi har sagt att vi har både lag och evangelium i familjen. Men Emil sa så här, när jag kom till tro... Du vet, jag blev ganska mycket där för jag vittnade för alla och jag tänkte någonstans, nu känner de ju mig så nu måste de ju också bli kristna för de har ju varit med mig och sådär. Men jag frågade Emil sådär efter jag hade blivit kristen. Först frågade jag om han tyckte jag var jobbig. Men då sa han, du var nästan ännu jobbigare tidigare. Så att det var ju ett steg framåt. Men så frågade jag, Emil, ska inte du bli kristen nu då? Och då sa han, nej, inte nu, det ska jag, men jag ska bli det sen. När jag blir gammal. Därför att han tänkte, som jag också tänkte och många tänker, att det kristna livet, ja, men det är väl ändå ett nedköp någonstans. För då måste du be, du måste läsa Bibeln, du måste gå till kyrkan och hålla på. Du får inte göra de här kuliga sakerna längre. Det är lätt man tänker så, att kristna livet, ja man vill komma till himlen, men det blir ju ändå lite ett grått liv. Men det är en lögn. Det stämmer inte. Det kristna livet är fantastiskt. Det är spännande. Det är dynamiskt. Det är äventyrligt. Han har ett sätt att hålla oss igång. Vi har fyllt 50 nu, jag och min hustru. Och för 3 år sedan, 4 år sedan fick vi en kallelse att bryta upp från Alingsås och flytta till Stockholm utan att veta var vi skulle bo, vad vi skulle arbeta med eller någonting. Jag menar, då vaknar du till mitt i livet. Sån är Gud. Han är jättespännande. Han är fantastisk, han är generös, han har humor, han är rolig. Finns inget bättre liv att leva än det kristna livet. Fullhet. Men det är lätt att man tänker att det är ändå lite av ett nedköp. Och då tänker man så här att jo, men det är ju bara massa pekpinnar vad du inte får göra och fy, inte göra så, inte göra så. Men när vi läser Paulus här i Efesierbrevet så lägger han väldigt mycket tid på att förklara vad vi äger i Kristus. Och så går han vidare sen i vers 3 och så talar de om att hedningarna är medarvingar och så vidare. Och så talar de om enheten i Kristi kropp i kapitel 4. Han talar om det här fantastiska, hur det nu fungerar och att han kallar tjänstegåvor. Över apostlar, profeter, lärare, evangelister och så vidare. Och vad är deras uppgift? Jo, deras uppgift är att utrusta de heliga till att utföra sin tjänst. Vet du, vare sig du är präst eller något annat så har var och en av oss har en tjänst. Var och en av oss har fått en minister. Du har fått en gåva. Du har fått en talent. Du har fått någonting i ditt liv som gör att du har nu fått en plattform. Du har fått någonting i ditt liv som bara är busenkelt. Jag blir ju så förundrad när jag möter människor och de kan hålla på med, nu när jag låg på sjukhus, hur sjuksköterskorna kan komma och bara med sån självklarhet göra såna här svåra grejer. Du vet, jag hade ju fipplat till och blodet hade sprutat hur som helst där. Och de kommer in och bara ledigt och lätt, och så kommer doktorn och eller så kommer en snickare hem och man är helt bara förbluffad hur enkelt de gör det. Du har fått någonting i ditt liv, en talent, en gåva som är lätt för dig. Och den gåvan öppnar upp någonting. Du har fått någonting som blir en plats för dig att bygga ett ministry, bygga en tjänst. Förstår ni hur rikt det kristna livet är? Det är inte bara att vi ska komma till kyrkan på söndag och fylla upp stolarna i vår kyrkolokal och sen ska vi känna, ja men nu är vi duktiga för nu är vi si och så många. Nej, det är ju att varje kristen där den befinner sig ska bygga upp Guds rike, bygga upp Kristi kropp. Är ni med? Det här talar han om. Och sen börjar han gå in på vissa saker då som man ska tänka på. Det nya livet i Kristus. Och nu har vi ju kommit ända fram till kapitel 4, kapitel 5. Och då kan vi ta bara som exempel här nere i vers 25 i Efesierbrevet 4, 25. Lägg bort lögnen och tala sanning. Jag menar, det är väl inte fel att tala sanning, för när vi ljuger, det vet man ju som barn, när man ljög, det var ju fruktansvärt pinsamt. När jag som barn hade min kompis hade fått en ny cykel och så sa jag att jag också fått en ny cykel, fast jag hade inte fått det. Jaha, var står den då? Den står i mitt garage hemma. Jaha. Sen hade jag barnkalas och så kommer han ut i köket, jag står med mamma och säger, du Johan, kan jag få titta på din nya cykel? Och då tittar mamma på mig och jag tittar på mamma och så blir jag lite röd. För jag fick ju erkänna att jag har ingen ny cykel på det sättet. Så. För du vet, lögnen, det är inte ett bra sätt att leva sitt liv på. Blir vi äldre så blir det ju bara jättejobbigt på vår arbetsplats. Så det är ju ändå en ganska självklar sak. Det är inte så att vi kan säga, åh, vad jobbigt han säger att vi ska tala sanning. Utan det är ju självklara saker här. Grips ni av vrede så synda inte. Om jag här ute skulle brisera i ett vredesutbrott, ja men det går ju, men det blir ju lite jobbigt. Prästen kom hit och bara får ut. Eller Fredrik, du förstår. Det är ju självklara saker här. Tjuven ska sluta stjäla. Det är också ganska bra. Ja men det är inte rocket science här, utan det är bra livsråd. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, utan tala det som är gott och blir till välsignelse. Och det blir till glädje till den som är på. Visst är det mer härligt när vi talar positivt och när vi talar rent och när vi inte går över massa gränser och gör det jobbigt för varandra. Visst är det självklart. Bedröva inte Guds heliga ande. Lägg bort bitterhet, häftighet, vrede, skrikande, smädande, ondska. Var istället goda och barmhärtiga och så vidare och så vidare. Ska vi se tiden här. Vi har några minuter kvar. Och så går han vidare här och så talar han om familjen här då. Kristen kärlek innebär offer. På samma sätt, 28 är jag här nu, kapitel 5, 28. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Vers 33. Vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv. Och hustrun ska visa sin man vördnad. Och det här har man ju också, liksom en kristen tror, det är ju hopplöst. För att där är ju kvinnan ska tigga i församlingen. Och där kvinnan är inget och mannen är allt. Och ska helst stå 3 meter bakom mannen. Nej, det är inte den kristna tanken. Utan mannen ska älska sin hustru. Och hustrun ska visa sin man vördnad. Det ska vara jämlikt. Det lärde vi oss, Jannika och jag, att vår uppgift som man och hustru, det är att min uppgift är att med kärleken som liksom främsta vapen hjälpa Jannika att bli den hon är skapad och ämnad till. Och Jannikas uppgift är att hjälpa mig att bli den jag är skapad och ämnad till. Och här får vi hjälp genom kärleken, därför att kärleken ger oss en kärlekens blick. Och den är inte alltid, det låter ju, ni vet hur det är, det finns en vardag i detta. Och man kan känna, som Jannika sa i ganska början, att det är lite känslan av att köpa grisen i säcken. Därför att vi ser ju någonting innan vi möts. Men sen när vi börjar leva med varandra, då blir våra brister blir uppenbara för varandra. Eller hur? Men det är också det som är så läkande, att någon ser mig i min brist, i min ynkedom, i min rädsla, i min litenhet. Och ändå finns det kärlek. Förstår ni? Vad fantastiskt han har tänkt det. Men att vi ska bevara detta. Vi ska vara rädda om de här sakerna. Det är heller inte rocket science. Det här är jättesvårt. Det upplevde vi. Min fru Jannica är präst också. Så att vi upptäckte ganska tidigt båda att det var mycket svårare att bygga familj än att bygga församling. Det var så för oss att den som har varit ute och predikat, den fick komma hem och ta disken. Vi hade vänner där mannen predikade och hon var hemma. Och när han kom hem då var han så trött så han behövde vila hela dagen. Och vi sa, köp inte den enkle. Det är viktigt att predika. Det kräver något. Man är trött av det också. Men jag har alltid varit mer imponerad, inte minst av de som har valt att vara hemma med sina barn. Alltså vi säger en mamma eller pappa, men det är oftast mamman som väljer att vara hemma. Det har jag känt djupt vördnad och respekt för att det kräver någonting. Det är 24/7. Och så många av er här på Bibelcamping med allt vad det innebär, det är en utmaning. Men det är viktigt och det finns en nåd i detta och det behagar vår himmelske fader. För att det blir så tydligt här på slutet att det här är viktiga sader. Och så talas det om barn och föräldrar. Ni barn lyder era föräldrar i Herren, det är rätt och riktigt. Hedra din far och din mor, det är det första bud som jag har gett dig för att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra och förmana dem i Herren som fader. Fyra barn, så svårt, underbart. Men att inte reta upp dem, det handlar inte om att reta utan det handlar om att inte provocera. Det handlar om att de inte tjata, att låta oron liksom skapa så att de tappar modet. Du vet, det här är svåra saker, här behöver vi nåd och här finns det hjälp i evangelium. Visst är det fantastiskt att vi har en tro, vi har en Bibel som är så trovärdig. Som hjälper oss med det som är det absolut viktigaste i våra liv. Hur jag tar hand om mig själv, hur jag tar hand om mitt eget hjärta, hur jag tar hand om min egen livsvandring, hur jag tar hand om mina närmaste relationer. Visst är det trovärdigt. Skulle ni säga att fler än vi behöver detta i vårt land och i vår värld? Det är därför detta är så bra, men det är därför tror jag det jag la lite extra tid på hur lagen får befria oss från lagen så att det inte blir för självstarkt utan att vi bara förstår att nej men du vet min andlige pappa, vår andlige pappa Gunnar, han var jag hade stor respekt för honom, headhuntad av Bo Hjärt, tror jag det var, till själavårdscentrum i Göteborgs stift där han satt och själavårdade utbrända, kämpande präster och diakoner i Göteborgs stift. Det är ändå en viss dignitet i kallelse, va? Men Gunnar hade liksom inga stora, höga tankar om sig själv. Och en dag, vi fick ju möjligheten att lära känna Gunnar och vi fick ha begravningen när den dagen kom, vilken var en stor ära. Men jag kommer ihåg en dag, jag sitter och pratar med Gunnar och jag har sökt honom i själavård. Jag är ny i prästeriet och allting. Och så säger han, delar en erfarenhet från sitt eget liv när han själv blev utbränd. Och ni vet allt detta, präst och utnämnd av Bo Hjärts. Det var en viss nivå på allt detta. Och så berättar han om en händelse, ett möte med Jesus, när han brände också ut sig och så sitter han där i sin ofullkomlighet och så upplever han hur Jesus säger till honom någonting lite överraskande. Han säger så här, Gunnar, du är oförbätterlig. Och då tänker du, nej men fy vad fräckt av Jesus säger så. Men Gunnar blir glad. För det sades på ett sätt som var kärleksfullt. Och det var som att det bara fick honom att förstå att nej men då behöver inte jag ens försöka. Nej, precis vad det Jesus ville säga. Du ska inte leva utifrån lagen. Du ska inte leva med förtröstan på att det du ska få till det. Utan du ska låta mig leva mitt liv i och genom dig. Visst är det fantastiskt? Så det här är evangelium. Lagen frigör oss från lagen. Hur blir nu då detta verklighet? 5 minuter kvar. Jag är lite trött känner jag så att det blir lagom här nu. Jag är igång ganska bra med tanke på min situation ändå. Men det blir bra med lunch här nu innan jag... Ja, jag måste göra det. Jag ska ta lite vatten här innan det. Gå till Galaterbrevet. Och så gå till Galaterbrevet. Vi går fram i Galaterbrevet. Det finns så mycket att säga där men vi tar i vers 5. Jag menar kapitel 5 om köttet och anden så att vi är alltså i Galaterbrevet. 17. Galaterbrevet 5:17. Okej, här talas det om anden och köttet. Och köttet är ju det här eländet. Ni vet, vi har en liksom, det som är emot oss, det är att det finns en Satan faktiskt och en demonisk verklighet. Det finns en värld som är i den ondes våld. Men sen finns det också en inkräktare i våra egna liv som samverkar med de här, och det är vårt kött. Det är den lägre delen av oss själva som söker det. Det är den som blir irriterad. Det är den som blir, liksom, när vi blir lite inte behandlade som vi vill, som vill hämnas och som kan resa sig upp på ett väldigt jobbigt sätt. Är det bara jag som har ett kött? Är det någon mer som har upptäckt? Det är bibliskt. Men det finns en lösning på detta. Men det är allvarliga saker. Det är världen som är det, den onde, och det är köttet. Och det här kommer vi behöva dras med, den gamla människan, fram till Jesus kommer tillbaka eller tiden är inne, och lägga av det här och få gå in i härligheten och få bli fullständigt fri. Men det finns en lösning på detta. Och det är köttet, 17. Köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Det pågår en strid mellan de här två. Och jag tror vi kan känna igen det. Ibland är vi väldigt längtande och vi hungrar och vi är törstiga och vi vill gå med Gud och så vidare. Och ibland så är vi inte sugna alls. Utan vi vill andra saker, och vi vill hellre sitta i soffan och äta chips. Och det är helt okej också. Men ni är med på vad jag menar här. Att det finns någonting i oss som vill dra oss bort ifrån detta. Men om ni leds av anden, vers 18, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar och så vidare och så vidare. Det är alltså inga bra saker. Ni har det där, ja, precis. Andens frukt däremot, 22, är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, trofasthet, mildhet, självbehärskning. Allt sådant är lagen inte emot. Det som till Kristus Jesus har korsfäst i kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. I Klara kyrka så vi har en lärjungaskola där, gratis måndag till fredag 9:30 till 12, och vi undervisar rätt mycket där, präster, och det är väldigt fint. Men där och sen också på andra, för att det kommer ju det här huret, för att man vill så mycket och man vill förändring och så vidare. Hur får jag ordning på mitt liv? Och vi brukar trumma på någonting, och jag har ett bibelord som jag ständigt återkommer till avslutningsvis här nu, och det är andra Korintierbrevet 13:13. Faderns kärlek, Jesu nåd och den heliga andes gemenskap vare med er alla. Då brukar vi säga så här: låt dig utsättas för allt detta. Låt dig påverkas av allt detta, för då kommer saker och ting ske i ditt liv. Håll dig inte utanför detta, utan skapa nu goda vanor i ditt liv. De fem bena. Martin har pratat med er om detta, va? Nu hajar ni till, men ni kommer förstå. För det står i grundtexten. Nej, det gör det inte. Men bönen, alltså skapa en vana av att be. Bibeln, skapa en vana av att läsa Bibeln. Brödra gemenskapen, gå till kyrkan på söndag. Hur det än känns, du kommer aldrig hitta en perfekt församling. Men gå till kyrkan på söndag. Vad har vi nu? Bönen, Bibeln, brödra, systra gemenskapen, brödsbrytelsen, nattvarden. Ta nattvard så ofta det bara går. Och så har vi den femte bet, bibelcamping på Breanäs. Nej, står ju inte. Men det ligger någonting faktiskt i detta. Det ni gör, att så koncentrerat få vara i detta. Få allt detta. Få nattvarden, brödra, systra, gemenskapen, Bibeln, bönen, allt detta. Det här påverkar resten av ditt liv. Och det är så bra att göra de här sakerna. För det du gör i detta, det är att du utsätter dig för faderns kärlek, för hans, den heliga anden, för Jesu nåd och den heliga andes gemenskap. Och då kommer de här sakerna vi har pratat nu, det kommer ske av sig självt. Eller hur? För det vi gör, det är att vi äter och vi får mat och vi får styrka. Så vår inre människa, den växer till och den får mer och mer makt över köttet. Och vi blir gladare kristna, vi blir mer frigjorda kristna. Visst är det fint att Gud har löst det, så han lägger inte fokus på att nu måste ni skärpa er, nu måste ni göra det, utan han lägger fokus på kom och ät. Jesu ord hela tiden: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Kom till mig alla ni som är törstiga, drick. Kom du som är hungrig och ät. Att bara komma till Jesus, sen kommer det andra som en frukt av detta. Kärlek, glädje, frid, tålamod. Visst är det fantastiskt. Tycker ni att vår Herre är god? Han är fantastisk. Och han älskar oss. Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig för din oändliga kärlek. Vi tackar dig för evangelium. Vi bara ber att det ska få bryta igenom i våra personliga liv, i våra gemenskaper och i vårt land, Herre. Och vi ber verkligen att vi som kristenhet ska få visa Sverige vilken potential som finns. Det här är inte för experter, det är inte för religiös elit, utan det är för vanliga, skruttiga människor. Fantastiska, ovärdeliga, men också lite tilltuffsade och skruttiga på olika sätt. Där det finns en oerhört potential. Helige Ande, bara fortsätt ditt verk i varje människas inre, i varje människas liv, i Jesu namn, och låt oss få upptäcka mer och mer den oerhörda kraften i evangelium. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.